Okej, Jesus, vi ber att du välsignar den här stunden tillsammans i ordet. Vi ber och tackar dig, Jesus, för att du har gett oss möjligheten och rättigheten att höra från dig, vår skapare. Tack för helige ande som bor i oss. Tack för ditt ord som är levande, skarpare än något tveeggat svärd. Det är verksamt. Det bryter ner fästen i våra tankar. Jesus, vi ber att du gör det också idag. Vi vill stilla våra hjärtan inför dig ett ögonblick. Och bara betänka vår litenhet och din storhet. Vi vill bara kort meditera över ditt väsen, din karaktär. Innan vi går till ditt ord, Jesus. Och bara tänka på hur du har skapat allt det som vi ser och hör och lever i. Jesus, vi ber idag att du talar till våra hjärtan. Du ger oss underbar nåd att ta emot ditt ord så att det får bli till nytta för oss. Att vi kan tillämpa det i vår vandring. Att det inte får bli bara kunskap utan också tillämpad kunskap. Och Jesus, vi ber att du välsignar oss nu då vi lyssnar på de här orden i ditt namn. Amen. Vi läser två olika skriftställen. Båda är hämtade från Gamla testamentet. Och det ena, eller det första vi ska läsa här, är från Jesaja 54 och versarna 1 till och med 5. Jesaja 54, 1 till och med 5. Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Till den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger Herren. Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. För du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Frukta inte, till du ska inte komma på skam. Blygs inte, till du ska inte bli förmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och ditt enkelstånds förakt. Ska du inte mer komma ihåg. Till den som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Och sen ytterligare här i, faktiskt väldigt nära. Det är bara några sidor. Ja, det sa jag, en ganska stor bok. Men Höga visan, fjärde kapitlet och den andra versen. Och vi dyker in mitt i ett sammanhang här, men rubriken här i Svenska Folkbibeln som jag har där, att brudgummen beskriver bruden. Och då står det så här: dina tänder liknar en jord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet, allesammans med tvillingar, ofruktsamma är ingen ibland dem. Det är så fint och poetiskt här, men jag tycker det. Så, och det är just det att de är nyklippta och nybadade som vi ska tala om. Nej, men men faktum är att det står att alla har de tvillingar. Och ofruktsam är ingen ibland dem. Det är de här tankarna som vi ska stanna upp. Jag tänker på en rad olika bibelkaraktärer. Säger man förresten så. Om man är en karaktär på svenska, då är man ett lite märklig, va? Ett original, just det. Men olika bibelfigurer får vi väl säga då. Och en som jag tänker på, det är Maria, Jesu mor. Hon var vid ett tillfälle i en situation som inte var bra. Hon var inte gift, men hon hade blivit med barn. Och hon undrade nu vad som skulle bli av det här, men hon fick ett tilltal från Gud att det här barnet var inte tillkommet på mänsklig väg utan det var på grund av den helige ande. Och hon uttryckte vid ett tillfälle när den helige ande kom till henne i en vision. Hon sa så här att hur ska detta kunna ske? Och hon undrar naturligtvis, det är inte fysiskt möjligt, det är inte naturligt att det här skulle kunna ske. Men vi vet i sammanhanget att hon blev med barn och hon fick föda Jesus, Guds son, Messias. Och en annan person i Bibeln, Rakel, som var Jakobs hustru, hon var också barnlös och bar ingen fysisk frukt. Och i första Mosebok 29:31 talas om detta. Men vi vet att hon blev mor bland annat till Josef, som var den som flyttade till Egypten, som var den som räddade sitt folk ur hungersnöden. Han var en bild av Kristus, kanske den tydligaste av alla i Gamla testamentet. Och vi kan gå vidare. Vi har Abraham och vi har Sara. När de hörde om löftet att de skulle få en son, så började de att le och tittade på sig själva och tittade på varandra och sa, hur ska detta kunna ske? Men vi vet att de fick löftessonen Isak, och vi vet att ungefär 500 år senare så vet vi att ett folk med förmodligen flera miljoner invånare vandrade ut i Egypten och intog löfteslandet. Och Elisabet och Zakaria, det vill säga Johannes döparens föräldrar, var också i en hög ålder. De var också på något sätt förbi den plats där de kunde på något sätt naturligt hoppas på att bli föräldrar. Och det finns många exempel på det här. Jag tar ytterligare ett exempel. Den här kvinnan i Andra Konungaboken 4, sunnimitiskan, som såg till att profeten Elisa hade ett hus med ett rum i huset med en säng och en lampa, så att varje gång han kom förbi på någon resa så skulle han kunna ta in där och vila och studera och förbereda sig. Och han kom till henne och han sa, som tack för det här så undrar jag, är någonting jag kan göra för dig? Kan jag lägga ett ord hos kungen eller befälhavaren? Och hon säger att jag har inga sådana önskemål. Jag bor här bland mitt folk. Jag är tillfredsställd med det. Men så säger Elisas tjänare att hon har inget barn. Och då säger profeten till henne att om ett år så kommer du att ha ett barn i din famn. Och då säger hon till profeten att tala inte så till din tjänarinna. Hon blev arg på honom och sa liksom att hur kan du ens föreslå en sån sak? Min man är så gammal och liksom det är inte ens möjligt. Glöm det. Så hon blev arg på honom för att han hade gett henne det här löftet. Och jag tänkte bara på hur vi har så många olika exempel i Bibeln på situationer. I det här fallet där någon är barnlös eller fruktlös rent biologiskt. Och vi ser hur Gud griper in och ger dem någonting mirakulöst. Och det är så med Gud och hans löften, att de uppfylls ofta under de mest osannolika förhållandena. Så att han blir förhärligad. Och det är precis så som ni vet, liksom ibland man bara tänker, ah, jag ger upp över det här. Jag kan inte liksom fortsätta att sträva på det här området eller någonting. Och whips, så helt plötsligt så händer någonting. Därför att så länge det finns någonting av vår egen kraft, så länge det finns någonting av det naturliga kvar, ja, då blir inte Gud förhärligad i situationen. Och här i Jesaja 54, som vi läste de här fem verserna, så ser vi i första versen att den som är ofruktsam ska jubla. Och jag tänker just på det här att det här är naturligtvis en andlig tillämpning också. Att vi kan ibland känna oss själva väldigt ofruktsamma. Vi lever under fördömelse. Jag lyssnade precis på ett band här för en tid sedan och pastor Schaller hade några tankar om fördömelse och han delade från 1 Johannes 3:20 där det står att när hjärtat fördömer oss så är Gud större än vårat hjärta. Och det står till och med att vad än hjärtat anklagar oss för så är Gud större. Så att vilken anklagelse som hjärtat än kan komma upp med så är Gud större. Därför att Gud ser inte oss ur vårt eget hjärtas perspektiv. Han ser oss ur ett fullbordat verksperspektiv. Han ser inte oss i ett fördömande perspektiv. Han ser oss i ett fullbordat perspektiv. Och vi tror så många gånger att det är omständigheterna som måste förändras. Om vi bara har en ny plats för kyrkan, då kommer människor att komma. Om vi bara har någonting liksom som är annorlunda, så kommer saker och ting att förändras. Och om jag bara har det här och det här i mitt liv, ja, då kommer saker och ting att vara annorlunda. Och vi tänker hela tiden på att någonting ska bli annorlunda, för då kommer någonting att hända. Men faktum är att det enda som behöver förändras, det är våra hjärtan. Om vi har hjärtan som inte lever i fördömelse, utan lever frimodigt, tillämpar förlåtelsen, både att ta emot den och att ge den, då finns det ingenting som kan stoppa oss. Och vi kan jubla i det faktum att Gud har gjort oss fruktsamma. Han har gett oss någonting där vi kan gå vidare. Och det handlar inte om huruvida vårt hjärta fördömer oss eller inte. För det kommer alltid att vara någonting. I det här sammanhanget, pastor Schaller nämnde liksom att vi ber en timma, men så är vi fördömda för att vi borde ha bett 2 timmar. Eller vi gör någonting, vi ger någonting i kollekten, men vi är fördömda för vi borde gett ännu mera. Och vi tänker liksom hela tiden i sådana här termer att vi blir aldrig nöjda med det vi har gjort. Men vad hjärtat än fördömer oss för, så är han större än hjärtats fördömelse. Och vi jublar, och jag tänker på hur det står i Filipperbrevet 4, och vers 4. Att gläder då och då i Herren, står det. Nej, någon var med här. Gläder alltid i Herren, står det. Gläder alltid i Herren. Det betyder att om det inte var möjligt att glädjas alltid i Herren, då skulle han inte skriva så. Men skulle det handla om omständigheter, då skulle vi aldrig kunna glädjas. Då skulle han kunna skriva att gläder aldrig i Herren, för det är inte ens möjligt. Men det står gläder alltid, därför att han är större än våra hjärtans anklagelser. Så därför säger han, jubla. Du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har födslovärkar. Till den ensamma av många barn, fler än den som har man, säger Herren. Och hur många gånger känner vi oss inte ofruktsamma? Man tycker liksom att vad gör jag för nytta i Guds rike? Man sitter liksom bara där och stirrar och tänker att liksom, hur mycket mer skulle jag inte kunna göra? Tänk om jag hade varit som den och den personen, eller tänk om det hade varit på det här sättet. Och det är så lätt att tänka så. Men Gud har inbjudit oss att vara hans medarbetare. Han är inte beroende av oss i den bemärkelsen att kristendomen står och faller med oss. Men han har inbjudit oss. Och det handlar inte om att producera. Det handlar om att leva i en levande relation med honom som han har gjort möjligt. Och sen står det i verserna 2 respektive 3 att vi ska utvidga den platsen för som är vår boning. Och sen i vers 3 står det, ty du ska utbreda dig. Och jag tänker på här hur han ger Israel ett löfte och en uppmuntran att faktiskt i tro göra någonting. Han liknade vid att man har ett tält och man förlänger de här tältpinnarna, man i tro breder ut sig. Ni vet liksom när man skapar utrymme för någonting så här och man gör det därför att någonting ska hända. Och jag är alltid lika fascinerad över våren då det är en tid att så. Det är så, man är så hjälplös liksom, man har bara de här kornen eller fröna i sin hand. Och man sprider ut dem på åkern på det här sättet. Liksom, lite på måfå i princip. Eller man kanske har någon form av system. Men liksom, vad vet jag vad som finns i det här lilla fröet? Och vilket frö vet jag kommer att bära frukt? Jag vet det inte. Utan allt jag kan göra det är att göra det i tro. Jag kan göra alla de här sakerna vetande att det är Gud som har allt detta i sin hand. Och i Höga visan 4:2 som vi läste så stod det där att ingen av de här var ofruktsamma. De här nyklippta, nybadade tackorna, det är alltså kvinnliga får som heter tackor, för de som inte kan den glosan. Men de är i alla fall, de är där och det står att allihopa har de tvillingar. Och jag tänkte just att är det inte så Gud gör liksom, att han ger alltid en dubbel ranson. Vi ber om någonting, men han gör alltid mera. Så att de var inte bara att de hade sina lamm heter det, utan de hade tvillingar. Det var liksom ett överflöd. Och han talar om församlingen. Det är brudgummen som talar till bruden. Det är Kristus som talar till församlingen. Och han säger, jag har gjort dig fruktsam. Jag har gett dig mer än du kan ens tänka eller bedja. Och det här ordet för att ingen är ofruktsam. Det är egentligen i hebreiskan ett ord som betyder att ingen är berövad någonting. Det vill säga ingen har blivit ifråntagen sin möjlighet att bära frukt. Ni vet liksom, alla kanske inte gör det, men det beror inte på att Gud eller någon annan har tagit det ifrån personen. Och vidare, det här ordet har också den här betydelsen. Det kan betyda missfall eller att någonting blir aborterat. Men det intressanta här är att det är när vi stannar med flocken som vi faktiskt bär frukt. Och det var när de var tillsammans som det här hände. Och jag tänker liksom att det är i församlingen som vi bär frukt. Om jag blir isolerad, eller jag låter mig själv bli isolerad, vilket är fiendens taktik att alltid göra, ja, då vet jag också att jag kommer inte att bära frukt. Men alla de här tackorna var i högsta grad produktiva. De hade sina tvillingar, de hade allt. Ingen av dem var ofruktsam därför att de var tillsammans. Flocken var tillsammans. Och jag tänker på hur ofta idag, hur det blir vanligare och vanligare att människor, kristna, får sin andliga näring via internet eller tv:n eller vad det nu kan vara. Och det är ett utmärkt komplement. Men det kan aldrig ersätta församlingslivet. Och jag tycker det är bara så underbart att veta att vi kan utvidga platsen vi är på i tro. Därför vi vet att Gud kommer att fylla den. Och här står det Jesaja 54:1 som vi läste då att jubla du ofruktsamma, nu backar jag en vers där, men ordet för ofruktsam det är ett annat ord i hebreiskan. Det har en liknande betydelse, men det är inte samma ord. Och det här ordet betyder att vara steril. Det kan betyda att vara uppryckt med rötterna. Och det kan också betyda att skära av, jag tror man säger knäsenan. Vad säger man det? Den senan som sitter på baksidan av knät. Och det gjorde man på hästar förr i tiden i krigen. Därför att om den här senan på hästen blev avskuren så var hästen absolut värdelös. kunde alltså inte transportera en soldat eller en ryttare. Och det är precis samma sak här som man säger, att ingen är ofruktsam. Ingen är som en sådan här häst som har fått knäsenan avskuren. Ingen är som det här trädet som har blivit uppryckt med sina rötter. Ingen är steril, därför att Gud har gett oss det här. Och jag tänker just på hur det återigen handlar om att det inte är vi i vår egen kraft, utan det är Gud som gör det. Därför att när vi blir uppryckta med rötterna rent naturligt från den naturliga kraft vi har, eller naturliga källa som vi drar vår, eller får vår energi från, då kanske vi är i den här världens mening hjälplösa. Men med Gud är vi alltid fruktsamma. Och vi bär alltid frukt. I Jesaja 5 så använder profeten en bild av Israel. Och han talar om Israel som en vingård. Och en vingård finns bara en enda anledning till att man startar eller planterar. Ja, det är naturligtvis för att den ska ge frukt. Så att man får druvor. Och han säger där att den bar inte ädla druvor så som det var tänkt. Utan den bar istället vilda druvor. Och vad betyder det? Jo, det betyder att den var inte fruktlös. Men den bar inte rätt sorts frukt. Och jag vet inte, men ibland så har vi en tendens som troende, som kristna, att tro att det går att vara neutral. Jag kanske inte är så andlig. Jag kanske inte är så mycket framåt, säger man, med de här andliga tingen. Men jag är å andra sidan inte så dålig. Jag gör inte så mycket för det andra riket heller, kanske man säger. Men faktum är att även en neutral person, en passiv person, kommer att bära någon frukt. Och det är inte den här ädla frukten. Utan jag kommer att bli överväldigad av den här världens initiativ. Och jag lyssnade precis på ett band här för lite sedan med Pastor Cibelli, och han brukar alltid ha sådana här riktigt riviga predikningar. Och jag tänkte på liksom, vad är det som karaktäriserar ett starkt budskap? Jo, det är att när man hör det så blir man befriad i sin själ. Därför att man är alltid på något sätt tyngd under de här festerna som atmosfären levererar till oss. Varje dag lever vi under vissa kulturella festen som säger vissa saker. Gör på ett visst sätt. Gör inte på ett visst sätt. Var på ett visst sätt. Eller var inte på ett visst sätt. Och vi blir dikterade till. Och har vi inte en motvikt till det här. Om jag inte hör stark övertygande predikan från Guds ord, då kommer jag garanterat att börja att tänka på samma sätt som alla andra människor gör i den här världen. Och jag pratade precis med Martin här för en tid sedan. Och han talade om hur han hade suttit och samtalat med några. Och de hade kommit in på ett ämne som är väldigt vanligt att man talar om. Och så sa de liksom, men så här är det. Men han sa, ja men du vet ju att det inte är så. Därför att så står det ju inte i Bibeln. Titta här. Så slog han upp det och tittade. Ja, just det. Ja. Det var som att man inte ens visste det. Därför att man hade börjat tänka som världen tänker. Man hade lånat in de här tankarna i kyrkan. Och det är inte förrän någon slår upp Bibeln och talar om och säger att så är det faktiskt inte. Som de här sakerna, pop, spricker. Det är som sådana bubblor liksom som bygger upp sig runt oss eller över oss. Men det är exakt det som det betyder, att vi har vapen som inte är köttsliga utan som är andliga, i andra Korintherbrevet 10, verserna 4 och 5. Och de bryter ner fästen, tankebyggnader. Och det är en bild där som använder sådana här, ni vet hur man bygger slott i bergen som är ointagliga. Det är liksom omöjligt att ta sig förbi de här fästena. Och på samma sätt är det. De är naturligt sett omöjliga att förstöra. Men med Guds ords frimodiga predikan så bryts de ner. Och det är som en helt annan människa, ni vet, när man vittnar för någon. De har alla möjliga argument. Alla möjliga och omöjliga argument. Men när den helige ande har gjort någonting och den personen är redo att ta emot frälsningen, då helt plötsligt så förändras allting på en enda gång. Och vad hände med alla de här sakerna? Jo, festerna är borta. Bönen har gjort sin verkan. Den helige ande har påverkat hjärtat. Och nu är man helt plötsligt redo att ta emot det. Så ibland så blir vi lite sådär missmodiga. Man tänker att, ja, men hur långt ifrån Gud är den här människan egentligen? Men vi ska inte tänka så rent intellektuellt, liksom hur långt ifrån. Utan frågan är, hur långt ifrån Gud är den här människan i våra böner? Därför att bönerna verkar hela tiden. Och de bryter ner de här fästena. Och när de väl är nedbrutna, då är det inget motstånd. Då är personen redo att ta emot. Så utvidga era platser. Och vi bär alltid frukt. Och Gud vill att vi ska bygga ut våra andliga lador. Han vill att vi ska förbättra och förstärka våra förrådsutrymmen så att vi kan ta emot det som han vill ge oss. Och vet ni, i Galaterbrevet 5 så talas det om andens frukt eller köttets gärningar. Vi kommer alltid att bära någon form av frukt. Och vad är frukten? Frukten är ett resultat av relationen. Jag tänker på hur den här världen är full av barn. Och de här barnen, de är ett resultat av en relation mellan en man och en kvinna. Och på samma sätt är det att allting som har fötts andligen i Guds rike är ett resultat av att kristna har umgåtts med Gud. Att församlingen har umgåtts med Kristus. Det är det som är resultatet. Och där kommer någon form av andlig frukt. Och bär vi inte andens frukter, ja, då manifesterar vi köttets gärningar. Det finns ingen sån här neutral grund, det finns inga gråzoner. Det är därför som vi måste ständigt och ofta höra Guds ord. Det är inte bara söndag morgon, en kvart, ett litet trevligt budskap. Jag behöver höra det hela tiden, jag vet inte hur det är med er. Men jag behöver höra det dagligen, annars sugs jag in i den här världens sätt att tänka på en enda gång. Jag behöver de här eldiga predikningarna med övertygelse. Och jag hörde också i ett annat sammanhang hur kristna många gånger talar så mycket om vårt rykte. Det är så viktigt att vi har ett gott rykte. Hade Jesus ett gott rykte? Hade Paulus ett gott rykte? Men vi tänker på det många gånger. Och kyrkan i Sverige idag har säkert ett gott rykte numera. Men hur framgångsrik är vi som församling egentligen? Vi har kanske lyckats att på något sätt tona ner de värsta stötestenarna. Men det står att om vi inte är salt och inte är ljus, vad duger då saltet till? Jo, det duger endast till att trampas under fötterna av människor. Och jag visste inte det här tidigare, men den här bilden är hämtad också den ifrån den romerska världen. Att salt som var värdelöst, det tog man och använde som fyllningsmaterial på vägbyggena. Och det betyder att man bokstavligen talat trampade på det här saltet. Så han använder den här bilden att om vi inte har det här saltet, ja, eller om vi har saltet och det liksom inte längre är salt, ja, vad händer då? Jo, då duger det bara till att trampas under fötterna människor. Så, det sista han säger här är i verserna 4 och 5. Det står att frukta inte, säger han här, och i 5 Mosebok 7 och vers 14 så står det om Israel att ni ska vara välsignade framför andra folk. Bland dina män och kvinnor ska ingen vara ofruktsam. Och är inte det intressant att hos Guds folk, andligt talat, är ingen ofruktsam? Därför att vi har fått allt det som behövs. Det är ingen som är som en häst som har fått knäsenan avskuren. Det är ingen som är som ett träd som är uppryckt med rötterna. Därför att vi har allting. Det enda som återstår, det är att vi umgås med Jesus Kristus. Det enda som återstår, det är att vi har en relation med honom. För har vi det, då kommer det garanterat, absolut, att resultera i att vi bär frukt för hans rike. Och det står i Matteus 7 att vi ska känna dem på frukten. Det står inte att om de bär frukt, då är de av Gud. För de kan lika väl bära en frukt som inte är av Gud. Men vi urskiljer detta. Att bär de en frukt som förhärligar Gud, ja, då vet vi att de här människorna är från Gud. Och i andra Konungaboken 2 så finns det ytterligare en berättelse som talar om profeten Elisa. Hur några människor kom ut ur staden och sa att vi bor på en fin plats. Det är vackert beläget. Allting är bra. Allting ser fint ut till det yttre. Men faktum är att vattnet i den här staden producerar barnlöshet och död. Och vad gör då Elisa? Jo, han tar en skål med salt. Och han går och strör salt var i källan. Han gick till källan. Han gick inte till där vattnet var. För han visste att problemet låg längre bak. Han följde den här vattenvägen ända till källan. Och där strödde han saltet i. Och jag tänker på när vi tar Guds ord. När vi tar det som Gud har gett oss. Det salt som hans ord utgör. När vi strör det på den plats där källan är, roten till problemet, ja, då vet vi också att det sker ett helande. Och de kom tillbaka och sa att nu är det inte längre ofruktsamhet och död i den här staden. Nu har vi ett friskt vatten, och det står att det förblev på det sättet. Och jag tycker det är så underbart att tänka på hur vi har den här möjligheten att komma, att höra Guds ord, att få ta till oss saltet som förändrar allting. Och vi är föremål för en attack från andevärlden. Och jag vet inte, jag ser det på något sätt mer och mer hur det finns en demonisk verklighet som påverkar människor i det dagliga livet. Men den är så på något sätt subtil. Den syns inte, den hörs inte, den märks inte. Och den är dold bakom så många olika saker. Men man märker det så oerhört tydligt. Och vet ni, vi kommer aldrig att se detta och förstå detta om vi inte själva är skarpa. Om vi inte själva är i ordet. Om vi inte själva har det här saltet som ordet utgör. Och som vi kan strö i den här källan. Så att vattnet kan bli hela. Vi dricker så mycket vatten, billigt talat, som den här världen erbjuder. Som bara producerar död och sterilitet. Men när saltet kommer in, då helt plötsligt förändras allting. Och den här staden som såg så fin ut på ytan. De sa det till och med. Alla som reser den här vägen. Det verkar som att den här staden där i andra konungaboken. Att den låg, jag tror det är kapitel 2. Verserna 19-22. Att den låg tydligen på någon sån här handelsväg. Så att många gick förbi. Och de hälsade de äldste i porten där. Och de tog in där ibland och övernattar. Och det var ingen som märkte det. Man kanske till och med kunde dricka av det här vattnet som resande. Och folket gjorde det uppenbarligen. Och de släckte sin törst tillfälligt. Men det producerade död och sterilitet. Och det är intressant att det är ungefär så som den här världen också är idag. Den ser så vacker ut. Den ser så erbjudande ut. Den verkar ha så mycket att ge. Och vi dricker av det vatten som den erbjuder. Och vi märker det inte ens. Och alla tycker, åh vad fint liksom. Men andligt sett så gör den oss absolut steril. Om vi lever ett dubbelliv. Vi lever med kyrkan ena dagen. Sen lever vi med världen nästa dag. Vi kommer inte att producera någonting andligt sett. Men vet ni, så lever så många kristna idag. Hela tiden. Och det är mycket viktigt att tänka på att om vi inte bär frukt, att vi tittar på de här bitarna. Vem umgås vi med? Umgås vi med Jesus Kristus, ja då kommer vi garanterat att bära en andlig frukt som är behaglig till Gud. Han har behag till det och han kommer att välsigna oss. Men om vi inte gör det, vi umgås med världen, vi umgås med någonting annat, då bär vi en annan typ av frukt. Vi kanske inte ens urskiljer det. Människor kanske till och med dricker av den här källan och blir tillfälligt, får tillfälligt sin törst släckt. Men det producerar död och sterilitet. Och han säger bara här att jubla alla ni som är ofruktsamma i enlighet med den här världens normer. I enlighet med det som är naturligt. Det är i enlighet med det som är mänskligt. Ni ska jubla därför att jag har någonting så mycket mer, någonting så mycket större väntande på er. Och han säger, utvidga era platser, gör det i tro, bygg ut era förrådsutrymmen, därför att jag vill verkligen välsigna er och jag kommer att göra det när ni gör detta i tro. Och sen säger han, frukta inte. Därför att jag har utvalt er. Ni är mitt folk. Jag kommer att göra det här för er. Och även ibland, ni vet hur man bygger ut sitt hus andligt talat. Och man förbereder för någon form av frukt. Och så kommer de här anklagelserna och projektionerna till en att... håller du på med egentligen? Liksom? Jag menar, tror du verkligen att Gud kommer att fylla ut det här tomrummet? Vad har hänt så här långt ungefär? Men han säger, frukta inte. Därför att om vi gör detta i tro så kommer han inte att backa på vad han har lovat. Därför att han har lovat oss evigt liv, står det i Titus 1:2. Före världens begynnelse. Han kan inte ljuga, står det i Hebreerbrevet 6:18. Och det är fantastiskt att förlita sig på en sådan Gud som verkligen har lovat oss att vi ska bära en rik frukt när vi söker honom. Och Bibeln är full av människor som har varit naturligt ofruktsamma. Men Gud har vänt deras situation. Och omöjliga situationer har blivit till fantastiska välsignelser. Alla de här stora gudsmännen som vi nämnde. På något sätt blev till mirakulöst. Under omständigheter som människor aldrig hade kunnat tro skulle leda till det här. Och är det inte också så med Gud, hur han verkar i våra liv. Att han gör det alltid på ett sådant sätt att vi inte kan berömma oss själva i köttet. I det naturliga, i det mänskliga. Utan vi kan bara säga, tack Gud, det var du som gjorde det. Och han får all ära. Och det tycker jag är underbart. Amen. Ja, Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Och vi ber bara nu att du välsignar det ord som vi har talat. Välsigna oss.